Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej och välkommen till Toppenjakt! Nu jävlar kör vi! Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Det var ett tag sedan. Och också ett tag sedan. Hej Lars!
Hej Kalle Zackari Wahlström. Det var ett tag sedan.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Superfint.
Du, har ni också duggregn och isgata uppe i Luleå eller?
Alltså den här vintern har varit superknepig här uppe. Men idag hade vi minus en och lite lätt snö hade det kommit under natten. Så det var härligt.
Du var ute och jagade i helgen, var det inte det?
Det var jag. Eller vad är det för dag idag? Det är torsdag. Ja, det var nu i veckan. Jajamän, jag var ute en sväng. Det var premiär. Jag har inte hunnit bli för så mycket jakt. Men jag var ute en sväng.
Men alltså, många har ju frågat, har Lars slutat jaga?
Ja.
Vad är det som har hänt?
Nej, jag brukar ju hinna jaga jättemycket toppfågel redan från typ oktober.
Ja, men det brukar vara så här, gå ut på lunchen. Du har ju som ett drömliv.
Ja, men verkligen. Nej, men det har som inte blivit av. Dels för att jag hade ju en ny bössa som jag inte hade fått och skjutit in. Jag kan inte riktigt skylla hela historien på det. Men sen, nej, jag har inte hunnit. Jag ska vara helt ärlig. Jag har faktiskt inte hunnit. Jag har haft så mycket andra grejer.
Kan man säga att, för du har ju blivit frilans sen förra säsongen.
Ja, ja.
Kan man säga att frilanslivet har fuckat upp din jaktsäsong?
Lite kan man väl säga.
Det här tydliga, så här, nu är det lunch, nu går jag ut och jagar. Den infinner sig inte riktigt det, den rutinen eller?
Nu tar jag en snabb sallad framför skärmen och sen fortsätter jag jobba.
Men du, hur gick det då?
Det gick jättebra. Jag var och jagade med min lillebrorsa Johan som var på att hälsa på.
Ja.
Så vi hade en kanonfin dag, vi lyckades pricka in. Det har ju varit ändra storm, plusgrader. Eller någonting annat konstigt väder på sistone. Så det var en sån här dag vi sa båda. Det känns som att det var som en vårdag. Typ i mars eller någonting.
Men gud vad härligt.
Ja, så det var, såg ju till och med solen.
Gick ni eller åkte ni skidor?
Vi åkte skidor. Och det var så här superskrapet för det har varit plusgrader innan. Sen var det minus på natten. Så den själva toppsnön var som att skida i glas.
Det låter jättehärligt.
Ja, men ändå sjönk man igenom. Så det lät ju från, alltså de hörde, allt vilt i skogen hörde säkert att vi kom på 2 mils avstånd.
Det känns som att vi behöver backa bandet lite. För du nämnde ju i förbifarten nu att du har en ny bössa.
Ja.
Och jag tänker att det vill man ju höra mer om såklart. Vad är det för någonting?
Ja, men precis. Det är ju en liten update från, jag gjorde en liten garagefilm om min Bergara Premier Ridgeback i 6,5 Creedmoor.
Ja.
Och sen låg den lite på hyllan, men sen fick jag tid att skjuta in den. Och då, du vet ju alltid, varför är det så Kalle? Varenda gång man åker på skjutbanan så har man lite lätt ångest och lite stressad.
Det är det värsta jag vet. Alltså att skjuta in bössor är det topp. Typ bråka med min familj, nummer ett. Ja. Parkeringsböter, nummer två. Och nummer tre, skjuta in bössor.
Ja.
Alltså det borde ju vara något härligt att skjuta in bössor.
Det måste ju vara så här superhärligt att liksom, jag får åka och skjuta och liksom göra det,
ja, men exakt.
Lugnt och metodiskt.
Alltså, det känns som att i USA så är det så här range day och det är så här mysigt och man sitter och fikar på lämmen till pickuppen och så skjuter man och så har man sin lilla väska med sig. Så här. Men när jag gör så är det alltid bara dödsångest och kniven mot strupen och ammon tar slut eller tiden tar slut eller...
Ja. Ja, och det, istället för range day borde det heta anxiety day.
Exakt. Men det gick dåligt för dig, eller?
Ja, den första gången jag kom iväg så var jag då ångest, lite stressad. Du vet, hade 1000 grejer. Jag tror det var en lördag förmiddag eller något sånt där. Halvtaskigt väder. Och så, du vet, det ringer i telefonen och jag skulle hämta upp någon och du vet, allting. Men jag tänker, jag gör en halvspringer fram, 100 meters vallen, sätter upp en skylt, halvspringer fram, sätter upp en skylt på 200, lite lätt puls.
Åh gud, jag får liksom som högt blodtryck bara av att höra det.
Lyckas sätta först, jag hade grovriktat genom pipan givetvis, så jag lyckas sätta första skottet på papptavlan i alla fall på 100. Så var bra, ja, men perfekt, då mätte jag i riktmedlet och klickade in. Sköt fint på en kristallapp, det tyckte jag, gud vad fint.
Ja, skönt. Det vänder, tänker du?
Ja, det vänder. Det här kommer liksom gå hur smidigt som helst. Det är lugnt, jag kan dricka kaffe. Chilla.
Ja, det blir range day.
Det blir en range day istället för en ångestdag. Skjuter på 200, ja. Tycker att det lite ovan bössan alltihopa. Så tycker man den är helt okej, men inte riktigt nöjd.
Nej.
Jag tror jag sköt några skott till. Jag sköt serier om 3 skott.
En gnagande känsla av att det inte riktigt är som du vill alltså.
Precis, du vet den känslan. Skjuter på 300.
Mm.
Jo, skjuter mig blodig på 300. Jag träffar knappt tavlan.
Nej.
Men lyckas jag ändå vingla in något sporadiskt då på tavlan som ändå tog ganska bra, så då blir man ännu mer förvirrad.
Man förstår ingenting.
Nej, tänker jag. Och jag brukar vara jätteduktig på att känna när jag liksom bara, för jag ryckte skottet eller avfyrade, jag låg lite dåligt, det brukar vara ganska bra att känna. Fattar ingenting, backade tillbaka på 200, grupperade väl sådär, inte katastrof men verkligen inte bra.
Det är sämre än katastrof, för katastrof då kan vi tänka såhär, nu är det något som är riktigt fel, men när det bara är såhär lite halvfel.
Ja, precis. Och så började jag få slut ammo och så sköt jag på 100. 100 är så situationstecken kort avstånd. Så det blev någon, jag vet inte. Typ.
Och i sammanhanget är det ju kort avstånd.
Ja, typ sådär. och jag kände på om allting liksom satt någonting löst allihopa. Sluta med att det ringde något samtal, så drog jag därifrån med liksom dålig känsla.
Alltså du åker därifrån med inte inskjuten bössa?
Nej, det var lite så här, ja, jag vet inte. Kanske är den här positionen.
Oh, liksom,
det här kanske är nya jag.
Gud, ja.
Jag är inte bättre, bössan är inte bättre, jag är inte bättre. Och det här, sen är jag liksom...
Men då är ju också känslan att om du ska ut och jaga med den där, när man jagar toppfolk som inte har gjort det, då är det ju väldigt mycket transport. Alltså man skidar och skidar och skidar och skidar. Man kanske ser en fågel, man smyger, man stöter. Det är väldigt svårt att komma till skott. Och ofta när man kommer till skott så är det ganska svåra skott. Mm. Och att då ha en bössa man inte litar på, ja, men då är det ju helt meningslöst att vara ute. Liksom.
Ja, och jag sa till Maria hemma att alltså, jag vet inte, jag har sån ångest. Det känns inget bra.
Hur tar hon emot det då?
Ja, men det löser du.
Visar hon deltagande liksom? För det känns som att den där, att ha jaktångest, det som förbjuder ångest lite hemma hos mig.
Ja.
Att det är ju min, alltså för jakt är ju så mycket olika känslor.
Ja.
Men det är ju min egen tid och paus. Så att jag vågar nästan inte berätta om när det går på röv. Förstår du?
Ja, jag förstår. Men i det här fallet så kändes det som att jag ville dela det och säga det. För sen satt jag ju klöste på telefon också. Skrev in allt. Gjorde en kul ban och allt. Så frågade hon. Men vad gör du? Jag bara, jag sitter ju med det här. Hon bara, lite halvlog. Ja, typ din nörd. Och så pratade jag lite om det. Så nästa gång, jag krattade ju lite manegen också. Sa jag, jag måste fara på skjutbanan. Och då hade jag som ändå lite förståelse. Jo, jag förstår.
Just det.
Jag måste få till det här. Och så, jag måste ju kunna jaga och jobba med det här. Så att det är liksom...
Du måste ju lösa det här problemet som du har hittat på själv.
Precis, och då kommer jag sitta mindre och klösa mina tabeller och gå runt och vara disträ. Lång historia kort, jag fick mer ammo i alla fall. Får på banan och tänkte, nu ska jag lösa det. Nu ska jag inte ha liksom ett stressat sinne.
Ja, just det.
Gör det lugnt och metodiskt. Liksom tog god tid på en setup på 100, på 200, 300 skyltar. Börja på 100, allting låg bra, kolla allting. Sköt jättefint på kristallappen. Det enda konstiga var att jag fick klicka typ jättemycket för någonting hade ändrat sig. Jag tänkte, men vad är det som har ändrat sig?
Hade du gjort något då eller?
Jag hade inte gjort någonting.
Nej.
Hade jag bytt ammo? Nej, det var samma ammo. Ja. Det var jättemärkligt, tänkte jag. Eller, då tänkte jag, för att jag hade gått igenom hela systemet hemma. Jag hade skruvat på alla rattar och fipplat och vridit. Tänkte jag om det var något sånt då.
Ja.
Eller att, just det. Eller att hårkorset hade hängt sig i siktet.
Kan det?
Jag tror att det kan det, men inte på liksom, moderna sikten ska det göra. Men det finns en möjlighet att det kan göra. Och då sköt jag liksom en jättefin klisterlapp, grupperade jättebra. Jag bara, nu, I'm back.
Ja, den känslan är också väldigt härlig. Alltså när det går bra.
Ja.
När man känner sig ostoppbar. När det liksom är som att man trycker på en knapp 200 meter bort och så träffar man exakt där man vill.
Ja, men precis. Gick liksom med gott självförtroende ut på 200 meters banan. Sköt en grupp som var jättefin. Jag bara, ja men här är jag ju. Nu.
Jag är tillbaka.
Jag är tillbaka. Och låg och matade på. Det var ju svinkul. Så låg och matade på där. Och liksom, ja, du vet, man börjar jaga tätare grupper och sånt där.
Ja.
Och så ut på 300 tänkte jag, det här är ju hur lugnt som helst. Och jag har så här självmarkerande mål. Så jag ser ju träffen även ut på 300.
Ja.
Och sköt på 300 så bara, alltså, ska det inte bli gult när man träffar på tavlan?
Åh nej.
Och så hade jag en till tavla och tänkte, nej, jag måste ju ha bara vinglat eller andas konstigt. Och så sköt jag på andra tavlan, pang, pang, pang. Så var ett skott satt i på, det, liksom, på tavlan, men långt ut.
Åh nej.
Ja, du vet, såhär, när man bara, börjar bli kallsvettad, så bara, nej, vad är det här? Skjuter jag så här dåligt på, vad är det för någonting?
När man har känslan av att, såhär, är det verkligen skarp ammunition eller är det blanks jag skjuter?
Ja, men precis. Eller var det så att jag sköt tre skott hål i hål på 300 så att jag ser inte att det var...
Och så måste man gå fram och så tar det typ 10 minuter att gå för så jävla långt. Ja.
Gick fram och kollade och så bara... Nej, alltså det här är ju katastrof. Och då gick jag tillbaka. Men då tror jag att jag hade skjutit så många skott så mitt fel som det faktiskt var uppenbara sig. Och nu ska du få höra, hör och häpna. Picatinny-skenan som jag hade monterat i lådan satt helt löst. Det var som en jävla maracas.
Det är inte bra.
Det är inte bra. Men säkert i något läge så nöp den väl fast i någon där skruva. Så då sköt den som jag hade skjutit in den. Men rätt var så plopp, hoppar den väl till.
Och på 300 meter blir ganska lite rörelse i siktet. Blir ganska stor rörelse i träff.
Ja, det blir så. Så med facit i hand så ska man inte spela in garagefilm, vabba och skruva Picatinny-skena.
Samtidigt.
Jag har inte den simultanförmågan att göra någonting.
Alltså kan man nu gå in i den här garagefilmen och se när du fuckar upp? Har du gått tillbaka och tittat?
Det kanske man kan göra. Det var faktiskt en skytt. Jag tror han är långhållsskytt som fint skrev DM så här. Han ville väl inte skriva det offentligt. Det var ju jättefint. Han bara, du, jättevanlig grej att man gör. Men du har satt spurfästet bak och fram. Så att du har vattenpasset framåt. Det är lite svårt att se då. Jag bara, men tack.
Åh, fint att han sa jättevanligt att man gör.
Ja, precis. Så då, det ändrar jag. Men skenan satt då tydligen inte fast. Men då fick jag ju hopp om livet. Så då...
Ja.
Och jag hade verktyg med mig på skjutbanan så jag drog fast den där så att nu sitter den ju hermetiskt i lådan. Ingen kommer få bort den. Det blir väl gängpaj nästan.
Men underbart.
Ja. Och så gick jag tillbaka på 100. Ja, då var jag ju tvungen att justera de där 30-klicken igen.
Just det.
Och då, satan, hål i hål alltihopa. Så ut på 200. Och du vet när det bara känns så här, bara pang, pang, pang. Ja, sjukt fina grupper. Ja, och så ut på 300. Jag är inte jättebra på att skjuta egentligen på 300. Men liksom, jag har aldrig skjutit så bra på 300.
Åh! Gud, vilken härlig känsla.
Ja, så jag skrev ju till er då bara, nu har jag hybris liksom. Ja. Och sen när jag varit på skjutbanan efter det och liksom bara bekräftat så bara, ja, jag skjuter så här bra. Herregud.
Men och liksom, hur nöjd är du med nya bössan nu då?
Jag är jättenöjd. Jag är hur nöjd som helst nu.
Fan vad skönt.
Jag har världens bästa känsla med liksom hela systemet. Så provar jag labba lite med. För jag skruvade bort mynningsbromsen. Jag tänkte att det var den som fuckade upp kulbanan eller någonting.
Ja.
Så när jag liksom väl åkte tillbaka så tänkte jag, nu gör jag det. Ta bort alla grejer som kan fela och bla bla. Men nu skjuter jag med mynningsbromsen. Och den älskar jag också. För att så, för klipp till när vi jagade här om dagen. Nackdelen med mynningsbroms är att den smäller ju lite högre, speciellt om man ligger under tak på skjutbanan. Men ute i det fria så är det inte alls att du tänker på det. Och jag skjuter med KPS.
Men och för de som inte vet då, att man har en mynningsbroms för att få mindre rekyl.
Ja, för att få mindre rekyl. Det låter mer, men du får ju mindre rekyl. Den jag har, tror jag, enligt data tar bort typ 75% av rekylen, vilket är jättemycket.
Det är ju helt sjukt.
Ja, så då blir ju också, förut har jag jagat med dämpare, men då blir hela bössan blir ju väldigt lång och slängig när vi skidar med dem på ryggen. Så nu har jag ju som ett jättekort system. Och jag tänkte på det efterhand när jag sköt ju en orra här när vi var ut på... ganska långt håll. Och jag tänkte efteråt att jag såg hela förloppet i siktet. Eftersom det var så lite rekyl så höll jag ju kvar ögat. Ja. Jag såg bara, oj, den träffade, där vingar den, där ramlar den. Och annars, tidigare så tycker jag oftast att det blir, jag sköt på kanske 18 gångers förstoring. Alltså liksom, pang, och så upp med huvudet, vad hände? Kolla, ja. Liksom, du ser ingenting i siktet och ingenting med ögonen heller för att du hinner inte fokusera. Så att, det var sjukt nice upplevelse.
Vår husskytt, Lill-Ove, han har ju lärt mig det där med skjutställning, att det är så himla viktigt, ja, när man skjuter på långt håll. Och det handlar ju väldigt mycket om rekylupptagningen.
Ja.
Och att rekylupptagningen, alltså när man skjuter bra, då ligger siktet kvar på målet efter skottet.
Ja, men precis.
Och det är, då skjuter man mycket bättre.
Ja.
Så vad härligt.
När du och jag och Lill-Ove sköt på skjutbana också, som vi kommer att släppa YouTube-avsnitt av. Det är också så, det finns ju ingenting i livet som du bara är bra på att inte träna på det.
Ja, exakt. Så, nej, man måste träna.
Man måste träna. Skjutställning, ja, och liksom avfyrning och hela den biten och liksom bli trygg i det. Så det känns jättebra. Och jakten gick ju kanon. Jag sköt en orre. De var jättenervösa, så vi hade igång en flock orrar hela förmiddagen, men de drog liksom på.
Otippat att orrar, var de orriga eller?
Väldigt orriga, extremt orriga. Och till, ja, sist får de och grävde ner sig, men vi lyckades skida på dem och skrämma upp dem igen. Så då var det bara en stackars orre kvar innan vi tappade bort alla. Så då var det ett långskott och det gick bra. Det blåste lite, så jag klickade faktiskt för vind, vilket jag är jättedålig för.
Shit.
Men jag klickade för vind och det tog bra. Så det var ännu härligare känsla när allting funkat, långskott, träffa norre. Nu kan det bara gå sämre.
Man vet att man litar på bössan och känner sig stark när man bara klickar för vind.
Mm, eller hur?
Det är som en level up.
Så nu rider jag på vågen. Och sen lyckas vi. Det är ju ont om tjädrar då. Det är väldigt gott om orre, väldigt ont om tjädrar.
Mm.
Men på vägen hem så skidar vi förbi ett stråk där det brukar vilja sätta sig tjädrar. Och sånt, jag fick syn på en som kom och flög lågt. Det är ju ingen snö i träden, så jättesvårt att se.
Mm.
Men vi lyckas spotta den, se riktningen på, för vi skidade efter den. Och vi listade ut vart vi trodde att den skulle sätta sig. Så mycket riktigt så satt den där. Så min lillebrorsa fick skjuta den. Så det var ju en jättelyckad jakt.
Fy fan vad härligt. Vad beror det på att det är så lite tjädrar då?
Jag vet inte. Jag tänker att det är naturliga fluktuationen i viltpopulationen.
Ja.
Det går väl om cykler om 10 år. Det är mycket hare ett år och lite hare och mycket fågel ibland. Och vi har ju varit jättebortskämda med mycket fågel de sista 3 åren.
Apropå bortskämda med mycket vilt, så har det ju hänt något med vildsvinstammen här nere hos oss.
Ja, berätta om det.
Ja, men det är ju katastrof. Det finns inga vildsvin kvar.
Är det så?
Det är faktiskt helt sjukt. Det är klart det finns vildsvin i skogen. Men här där jag bor så är det nästan inga brungrisar, utan det är bara vuxna.
Oj.
Och vi har väl liksom lite, tror jag, det har varit så mycket vildsvin och det har bara ökat och ökat och ökat och ökat.
Ja.
Och jag tror att den allmänna känslan har varit så här, det finns hur många som helst. Så jag tror att avskjutningen har varit lite oansvarig.
Ja.
Alltså man har skjutit för mycket suggor. Det har blivit lite för lätt med, alltså det här, jag vet inte om det här är kontroversiellt. Jag orkar, ja, liksom inte riktigt dra igång någon slags jävla debatt.
Nej,
men mörkersikten som jag själv jagar med,
ja,
det har gjort att vissa människor skjuter lite för mycket vildsvin och det också kanske skjuter lite för mycket suggor.
Mm, mm.
Men sen har de också hittat salmonella i vildsvinen. I princip alla vildsvin de skickar in har någon ny typ av salmonella.
Jaha.
Som de vuxna vildsvinen klarar, men som kultingarna dör av tydligen.
Ja. Just det.
Och sen var det en annan grej som hände i vintras. Det kom ju väldigt mycket snö i slutet på säsongen. Och då såg jag små kultingar i skogen som jag tänkte, de här kommer nog inte klara sig. Så det är nog som en lite perfekt storm av dåliga grejer för vildsvinen.
Mm.
Men det finns också, alltså, det blir mycket snack. För det här är ju liksom en grej som vi som jagar mycket här nere, vi jagar ju mycket vildsvin. För att det är spännande och kul för hundarna och lite farligt. Ja, men det är som tacksamt vilt att hålla på med. Mm. Vi tänker mycket på de här grejerna. Och lite så här konspirationsgrejer kommer. Till exempel då, så det pikade 2018 med vildsvinstammen om man tittar på avskjutningen,
ja,
här.
Ja.
Och 2018 var en väldigt torr sommar. Och Sverige brukar exportera spannmål. Men i det året så var vi tvungna att importera bland annat majs från... Det här är ju liksom andrahandsinformation, men ni får ju ta det med en nypa salt. Då importerade vi majs från Baltikum. Mm. Och eventuellt så kom då, om det är smittan eller om det är något annat skit som hände med det. För sen dess har det då gått ut för ganska brant.
Yeah.
Och jag snackade med en kille igår, han har en kompis som jagar nere i Skåne, och där var det också så här, avskjutningen är typ hälften mot hur det brukar. Men här där jag bor är det ju liksom, alltså det är som 85%.
Ja.
Så det är ju tråkigt för oss som har tre bra vildsvinshundar.
Med lite för mycket. Men det känns ju som att en kombination av, även om vi säger att liksom det blir oansvarig avskjutning och väldigt högt tryck, så känns det ju inte som att jägarkåren kan lyckas ha ihjäl så många så hårt helt plötsligt. Oftast är det ju på grund av en sjukdom eller för lite föda eller någonting som det decimerar beståndet rejält. Och så nu kanske det blir då olyckligt. Alla faktorer, både sjukdom, kall vinter, högre jakttryck, bla bla bla, och då får den smäll.
Men alltså, jag känner mig som lite så här, alltså hela tiden som går runt med en känsla av att det är något dåligt som har hänt, du vet, så här.
Ja.
Så ja, vi får se hur det går. Men jag hoppas att det ordnar sig med vildsvinstammen. Nere i Europa så finns det den här salmonellan. Det är därför den kommer, och där har vildsvinen då lärt sig att hantera den. Så där finns det vildsvin.
Just det.
Så eventuellt så kommer det ordna sig på sikt då.
Men kan det ett tag ha varit för mycket då? Jag tänker, naturen är ju fantastisk. Så fort det blir för mycket av någonting, då kommer det ju en pandemi eller en sjukdom eller en harpest eller någonting som håller i balans.
Jag gillar den tanken också. Det låter rimligt.
Här uppe, nu har inte vi vildsvin här uppe, men här märker man ju jättetydligt de här liksom cyklerna. Ett år har vi finns jättemycket sork, då finns jättemycket ugglor, jättemycket hara, allting finns mycket. Sen liksom är det 3-4 år kanske, sen så ser man att det dalar ner och det blir mindre ugglor, mindre sork, mindre hara, eller så kommer en harpest eller någonting, bla bla, så att det går liksom i naturliga cykler.
Det är ju sant, men jägarkåren har ju också en möjlighet att påverka. Alltså det fanns ju väldigt mycket älg liksom på 80-talet, och så sköt man älg satan, och så då kom det jättemycket rådjur, då sköt man rådjur satan, då kom det jättemycket vildsvin, då sköt man vildsvin satan, då kom det jättemycket dovhjort. Och nu är dovhjort nästa vilt som ska skyddsjagas. Och det kan man ju förstå, på vissa ställen så är det ju alltså helt sjukt att man lyser på en åker och så är det liksom 150 hjortar där och så här. Det fattar man ju blir ett problem. Jag hörde om några nere i Östergötland som hade... De hade skjutit 4 hjortar under förra jaktsäsongen på sin mark.
Ja.
Och nu hade de ansökt och beviljats skyddsjakt på hjort med mörkersikten.
Oj.
Alltså man tänker, om de har skjutit 4 stycken, då är kanske problemet inte att det är jättemycket hjortar, utan att de är väldigt dåliga på att jaga.
Precis.
Jag har jagat mycket Uppland den här säsongen, och där finns det fortfarande gris kvar. Där har man inte riktigt märkt samma nedgång, så förhoppningsvis så...
Men ser du ungefär, är det väldigt lokalt, eller ser du ungefär jämnt fördelat ut i liksom södra Sverige som har vildsvin?
Jag vet inte det, men jag jagar mycket i Östergötland och här på Södertörn och i Uppland. Och då Östergötland har det minskat mycket. Här i Södertörn har det minskat satan.
Ja, ja.
Och i Uppland har det minskat inte, tror jag.
Just det.
Men vi får se. Vi hoppas att det blir lite fler vildsvin nästa säsong.
Ja.
Så att mina hundar får jaga mycket. Jag var och jagade mina hundar igår. Ja, det var så himla lyxigt. Jag är ju kompis med Peter Ekeström, världens bästa hundgubbe.
Ja, det kan man säga.
Som jag träffade första gången när jag skaffade min första hund Kakan för 12 år sedan, tror jag. Då var jag där för att lära mig lite om hur man ska vara med hundar och sånt där. Och han är helt fantastisk.
Vi har ju konstaterat det förut, han är ju egentligen inte svinbra med hundar. Jo, det är han ju. Men han är ju svinbra... hundägarpsykolog.
Exakt. Men det är så jobbigt att tänka på det där. För jag har hela tiden som en det ringer som varningsklocka hela tiden när han håller på att säga så här, gud vilken underbar dag det här var idag, så här, sa han igår, vi ska åka hem. Då tänker jag så här, säger han det där nu för att jag ska åka härifrån med en god känsla, eller säger han det för att det var en härlig dag?
Ja, jag fattar.
Ja, alltså det där är ju svårt. Men jag ska berätta om min härliga dag i alla fall, för då hade vi gjort upp att jag skulle komma ner nu i slutet på säsongen, och så skulle vi ha en dag när vi lekte där nere, och fokus var på unghundarna. Så Kerstin, min jämthundsvalp som är 7 månader, och Istass, hon fyller 2 i mars, min 87,5% gråhund, 12,5% vaktel. Ser ut som en liten svart gråhund.
Och säga. Jaktgalen.
Psyke överlag, kan man ju säga. ganska stark motor, men har inte fått så mycket chanser faktiskt, om man ska vara helt ärlig.
Nej.
Och det här blir ju känsligt, men Britta lyssnar inte på podden. Men Istas var ju från egen kull förra året, efter min gråhund Bonnie. Och Istas, att vi behöll henne, var ett beslut som Britta och vår dotter Essa tog, för att Essa tyckte så mycket om Istas, och de är födda på Essas födelsedag, och det var som att de ville behålla henne. Och det var ju jättemysigt så länge hon kunde gå lös, men när hon inte kunde gå lös längre och var tvungen att vara i hundgård och koppelrastas och sådär, då blev det ju ganska mycket att det var jag som hade Istas istället.
Ja, ja.
Och jag har inte riktigt, alltså hon har potential att bli en jätteduktig jakthund, men hon är ganska lik min gråhund i jaktsättet. Och man har ju begränsat med jaktdagar liksom, per säsong. Och då om man har hundar som funkar, då är man ju inte så sugen på att stå och lyssna på som en idiot som skäller i en ganska sval rådjurslöpa i 45 minuter. Då vill man ju att man ska släppa någon som ställer ett vildsvin som man får smyga på. Liksom.
Mm.
Och därför har Istas inte fått så mycket chanser som hon skulle behöva. Och jag har börjat fundera så här, ska man kanske hitta ett annat, någon annan som kan jaga med henne? Och det är lite känsligt att prata om här hemma. Jag tycker liksom Brittas och Essas drömhund, de är ju väldigt förtjusta i Istas. Men de skulle ju ha en hund som kan vara lös. Liksom.
Ja,
alltså en gårdshund.
Ja.
En goshund. De behöver ju inte en jaktidiot.
En vallhund, en fårhund.
Ja, men det tror jag också. Det skulle vara jättebra för oss. I morse hade kossorna rymt, för övrigt. Men det är ju så jävla mycket jobb. Jag tror att de behöver en enkel hund.
Ja.
Men Isas, jag tror hon skulle nog kunna bli svinbra på eftersök också. Det är någonting som jag gör mycket. Så det skulle, hon är väldigt spårnoga, så det skulle kunna vara en grej hon skulle kunna hålla på med. Men jag släppte henne igår i alla fall. Och då det började med att jag släppte Kerstin. Kerstin har ju jag släppt några gånger nu, och hon har ju visat sig vara, hon har ju liksom ett väldigt stort sök och är väldigt, väldigt svårkopplad. Men hon har inte riktigt så här, hon har skällt älg en gång, men hon har inte riktigt fattat vad det är hon gör, tror jag, när hon springer runt i skogen, utan hon springer bara. Typ, tycker att det är kul och tänker så här, det här vill jag hålla på med, men jag vill inte bli fångad.
jag är fri, jag kan göra vad jag vill.
Så vi började med att vi släppte henne på en halv ö/ö på marken där nere. Och hon hittade älg typ direkt. Alltså hon gjorde en sväng på 400 meter och så började hon skälla. Och sen barkade där iväg tyvärr.
Ja.
Och den här ön var inte jättestor, det var väl någon kilometer kanske. Och sen så såg jag hur hon plötsligt var ute i vattnet, och så kom jag på att det ligger ju is här. Så då hade Kerstin, alltså äntligen älgen och då Kerstin, gått ut på isen. Och Kerstin tyckte det var läskigt att komma tillbaka.
Oh, stressande.
Ja, det var ju liksom läskigt. Men jag var ju inte ens i närheten att vara där. Och hon hann in på land ganska snabbt. Och sen så sprang hon runt, irrade runt på den där ön. Tog samma löpa några gånger för att kolla om älgen kanske var kvar i den trots allt. Och sen vägrade hon komma. Men då tog Peter ut sin gamla superjämt hund Orka. Och då kom Kerstin. Så då kunde vi koppla henne. Och sen åkte vi och släppte på ett annat ställe. Ja, då började Kerstin jaga någonting. Och då gick det också ut. Då gick det över en jävla havsvik.
Mm-hmm.
Över isen. Och jag var ju långt därifrån, så jag kunde bara se på pejlen hur hon sprang över. Och skällde på andra sidan. Och sen blev hon kvar där. Alltså, irrade runt bland några hus där. Som lite oslipad, som sagt. Jag stod och visslade på. Jag fick gå jättelänge, jättekrånglig terräng för att komma dit hon hade gått över. Och jag såg henne på andra sidan, men hon vägrade komma tillbaka. Det var väl läskigt med isen kanske.
Ja, ja.
Ah, hur som helst. Men då började jag gå tillbaka mot bilen. Och då stötte jag ett stort vildsvin. Och då tänkte jag så här, fan, Kerstin, hon får skylla sig själv om hon inte kommer tillbaka. Så då släppte jag Istas i den löpan på det vildsvinet. Och då jagade hon den jätteduktigt och jättelänge och sådär. Men till slut så släppte hon.
Ja.
Men det var en jävligt kul dag för Istas.
Roligt.
Sen åkte jag väldigt, väldigt långt för att hämta Kerstin. Och sen så kom vi tillbaka till marken. Och då släppte jag Nadja, min gamla korsning, och Peter släppte sin gamla jämthundstik Orka.
Mm.
Och Nadja, vet inte fan vad hon gjorde. Hon irrade iväg. Fruktlöst jättelångt bort.
Ja.
Så det var lite oklart vad det handlade om. Hon brukar ändå vara rätt säker, men det var inte hennes dag igår. Men Orka då, jämtunstiken, 9 år gammal.
Oh.
Hon ser jävligt rolig ut. Hon ser liksom gammal ut.
Ja.
Och, men hon är sjukt smart och jagar jättebra. Hon hittade älg.
Ja.
Och då så sa Peter så här, ska vi inte släppa in Kerstin på det här?
Mm.
Hon stod och skällde stånskall liksom.
Mm.
Och det där är ju svårt att veta hur man ska göra med. För man har ju hört både och om att släppa in en
ja.
Liksom en hund på, när det är en annan hund som skäller. För man vill ju inte att hon ska lära sig så här. Det blir kul om du springer på skall. Utan man vill att hon ska jaga själv liksom.
Nej, men precis.
Och man vill att hon ska ha ett eget sök. Och så här. Men det känns inte på Kerstin som att söket kommer att bli ett problem för henne. Utan det känns tvärtom som att det har hon. Nu behöver hon fatta vad det är hon ska göra liksom.
Men när Peter ställer frågan, ställer han den lite som en kuggfråga eller som en peppfråga till dig? Tänkte måste ändå känns tryggt om Peter sa.
Ja, precis. Alltså man litar ju på Peter med hundar. Ja. Alltså det, de hade också, eftersom vi hade använt Orka för att få in Kerstin tidigare, Orka kan vara ganska dominant.
Mm.
Så, och släppa in en ung hund på ett ståndskall med en hund som blir sur.
Ja.
Alltså en karelsk björnhund som bits liksom. Då kan det ju bli jävligt dåligt. Men eftersom de hade accepterat varandra, de verkade tycka om varandra, Orka verkade tolerera för att det var en annan jämthund och så här.
Ja.
För hon är väldigt, väldigt rasistisk Orka. Men så då släppte vi in Kerstin. Och jag gick med henne i koppel tills jag kom på löpan. Och då såg jag, här vill hon in. Och så tog hon spåret, sprang 400 meter liksom rakt i löpan. Och sen började hon skälla. Och det var ju en något härlig känsla.
Ja, men vilken dröm.
Man hörde de där jämtunskallen eka i skogen. Alltså. Fy fan vad härligt det var.
Ja.
Det är något speciellt. Alltså det här säger ju alla också. Men jag har liksom kanske inte fattat det riktigt förut. Men de hör sådana grova jävla monsterskall som bara ekar. Liksom. Men och då så gjorde jag stor lov. Och kom runt och kunde smyga in på det där. Så att jag var inne på... Ja, men typ 30 meter och skulle filma och sådär. Men då missbedömde jag lite var älgen stod. Så den såg mig innan jag såg den.
Ja.
Men det var sån snäll älg. Så den ställde sig igen efter 300 meter eller någonting. Och så stötte jag vi igen. Och så, ja, då höll vi på. Så Kerstin Orka skällde i 2 timmar på den där älgen.
Ja.
Det blev mörkt och så här. Men de matade på.
Ja, men shit.
Ja, det var jävligt coolt.
Vilken bra och vänlig älg.
Så jävla, alltså så jävla tacksam för älgen, och så jävla tacksam för Orka, och så jävla tacksam för Peter. Och för Kerstin. Alltså, ja, och, så himla kul.
Och att Kerstin är ju väldigt ung.
Ja, precis. Hon är väldigt, väldigt ung. Alltså, det är inte meningen att hon ska... Jag vet inte ens om hon ska jaga. Alltså, det är inte meningen att hon ska fatta någonting än.
Ja, men precis.
Men man kan liksom... När jag stod där och lyssnade på skallet igår... Så kunde jag liksom se framför mig hur pusslet las i hennes lilla huvud.
Det var ungefär som när du får ner den här långa 4 bitars i Tetris. När du har perfekt.
Exakt.
Som du bara kör ner alla 4 rader. Bara ding.
Exakt så. Men så. Och sen så visslade faktiskt Peter in Orka. Han visste inte om det skulle gå. För när det står en annan hund med. Då är det som att hon lämnade över till den. Men hon kom. Och då stod Kerstin själv i 15-20 minuter. Och skällde i mörkret. Tills hon kom på att hon stod själv och skällde i mörkret. Och då var det som... Och det var också ganska fint. Alltså, då skulle jag ju kunna bli så här... Fan, hon orkar inte, vågar inte stå där själv. Så här.
Nej.
Men det hon gjorde då var så jävla mäktigt. Då inser hon så här... Det här är över min förmåga. Det här känns inte bra.
Mm.
Och då, istället för att panika då... Så då tog hon bakspåret. Alltså,
ja.
hon jagar klokt liksom.
Ja.
Och jag tror att... Just med en jämt hund så känns det så jävla bra att ha en hund som inte bara psykar. Alltså som inte bara går på insikt. Som jagar med hjärta och hjärna.
Ja.
Inte bara med könet.
Nej, men precis.
Så. För sådana hundar har jag redan. Nadja jagar ju väldigt mycket med liksom... Så. Och ha någon som jagar lite klokt, det kommer att... kommer vara jättehärligt för mig. Så just jag ställde mig i bakspåret. Kerstin kom.
Mm.
Hon var på 10 meter typ. Jag sa, hej Kerstin. Hon var på väg bort. Jag sa, hej Kerstin! Då hukade hon ner med huvudet och sänkte svansen och du vet, började säga förlåt och började komma mot mig. Men då halkade jag till och då drog hon såklart. Men sen då gjorde vi en jättemäktig grej som Peter hade lärt sig av en göteborgare.
Ja.
Och det är att tuta in en hund.
Med?
Då tar man med bilen.
Jaha.
För jag har provat det förut, man tutar så här för att hunden ska höra var man är någonstans. Men det är inte det, utan man tutar och tutar och tutar och tutar och slutar aldrig tuta. För då hade den här göteborgaren sagt så här, att efter ett tag så tänker hunden så här, han kanske vill något. Och det funkar det.
Jag gjorde det.
Så vi tutade in det. Sen kopplade jag henne och åkte hem och med en jävligt god känsla för att Peter hade sagt att det här var en jävligt lyckad dag.
Ja.
Och nu vet ju inte jag om han sa det för att det var en lyckad dag eller för att han ville hålla mig på gott humör. Men det känns som att det var jävligt kul.
Han sa ju det, nu när du berättar hela historien. Dels sa han ju det för att han menade, för det var ju en lyckad dag. Med hundan och alltihopa. Och sen också lite som du sa, han kanske också sa det för att plantera att du inte skulle ta med det som du var på väg att tänka.
Just det.
Det här dåliga, just att hon skällde som är mörker 20 minuter. Hon borde ha kommit bara bli besviken på det. Då kanske du släppte det.
Ja, ja precis. Men jag är liksom jag har liksom lite för långa känselspröt för att svälja det med krok och sänke. Utan då började jag direkt tänka så här. Han kanske menar något. men det känns jättekul med Kerstin. Nu längtar man ju någonting till i höst.
Ja, jag förstår. Och ni får släppa hund till den sista januari, är det så?
Exakt, så måndag är sista dagen.
Så det är alltså 4 dagar kvar.
Ja, jag jagar imorgon, jag jagar fredag, lördag, söndag jagar.
Ja.
Och sen så skulle jag jaga måndag också, men då smsade Britta och sa jag har hittat en ny parterapeut, hon kan på måndag mellan bla 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 och bla bla bla. Då kände jag, om man har jagat i 3 dagar så är det inte läge att säga jag kan inte gå till en parterapeut för att jag ska jaga.
Nej, jag förstår det. Men ändå tänkte du i din hjärna lite så här snabbt överslag. Bara, det är klockan då, om jag hinner göra så här, lämna barnen där så kanske jag hinner...
Ett morgonsläpp.
Då kanske jag hinner ut och ändå komma. Så tar jag med mig vanliga kläder i bilen och så bara, nej fan, jag hinner ut.
Alltså kan jag låta Nadja stå med någonting och sen komma tillbaka.
Ja, precis.
Ja, men så ser ut på min säsong. Imorgon ska det bli kul. Då ska jag åka till Tierp. Det är en kille som har hört av sig på Instagram som sa de har någon mark där och massa gris. Det är jättelångt. Så det kommer jag börja upp klockan 3:30 eller någonting. Men,
ja.
Men det är... de har massa gris och inga bra grishundar. Och då känns det ju... Det är så jävla mäktigt alltid när man känner att man kommer dit för att lösa... Alltså att det är som ett jobb. Alltså som att du skulle få problem. Vi har så mycket problemkäder här uppe. Du måste komma och skjuta dem.
Precis, då ringer in SWAT. Så kommer du och kliver ur bilen. Ja, vad är situationen?
Exakt.
Och Pang-Anders kommer ner va?
Japp, så han ska med. Vi ska jaga tillsammans både fredag och lördag.
Ja.
Fan vad kul det är med jakt. Men det är så speciellt i slutet på säsongen. Nu i januari. Alltså typ i december brukar jag alltid få panik och tänka så här, nej men snart är det slut. Men nu börjar jag känna så här, fan det är lite skönt när det tar slut.
Ja, jag fattar. Jag fattar exakt.
Alltså för att då slipper man gå upp klockan 4, då slipper man hålla på och pussla och ha dåligt samvete för att man är borta från barnen och sin fru. Mm. Man slipper hålla på så där och köpslå om jaktdagar och krångla.
Men jakt blir ju lite, jag är i den situationen nu, det blir lite som när du har en uppgift som du ska göra eller någonting att göra, så prokrastinerar man det och skjuter det framåt. Lite så, nu har jag liksom väl tagit mig ut och liksom fått blodad tand, allting verkar funka, supertaggad. Fågelsäsongen är inte heller jättelång, så nu har jag ju väldigt mycket jakt, snedsträck, filmning, tiden ut här nu.
Just det.
Och det känns superpeppande, jättekul, det är som att nu är man i det.
För mig är det en personlig katastrof att fågelsäsongen förlängdes.
Ja.
För att vi brukar alltid åka upp och jaga toppfågel sista helgen i januari. Och då kan man liksom ha det där. Att man säger så här, sista januari då är det över.
Mm.
Så nu, jag är borta jättemycket nu. Men sista januari då är det över. Men nu är det så här, att jag är borta jättemycket nu. För snart är hundsäsongen över. Och sen om 2 veckor ska jag åka och vara borta jättemycket igen. För jag har topp 2.
Vi ses ju snart. Eller hur? Det är,
ja.
Är det 2 veckor bort?
Ja, det är 2 veckor bort.
Ja.
Fan vad kul det ska bli.
Ja, det blir riktigt kul. Och shit, det längtar man efter.
Då kommer du vina 6,5 Creedmoor i de ångermanländska skogarna.
Ja, men verkligen. Och du skjuter ju också 6,5 Creedmoor. Och Lillove är ju sugen på att kliva över till den bra sidan också.
Om man får Lillove att byta från 308.
Ja.
Då det ska vara det mäktigaste som har hänt 6,5 Creedmoor.
Världen, eller hur? Vi kommer hetsa sant satan.
Du måste sticka, va?
Ja, jag måste sticka. Det vart ju ett svinhärligt surr.
Ja, jättemysigt. Vi hörs igen snart. Tack för att ni lyssnar, hörni. Alla ni där ute. Vad roligt det är. Får vi be er om en grej? Då är det att ni ska gå in och skriva recensioner i iTunes. Och om man nu kan göra det någon annanstans. Jag vet inte vad ni lyssnar på för plattformar. Om ni har PC-telefoner eller sådär. Men annars så gå in i iTunes och skriv en recension. Tipsa era kompisar om podden. För ju fler som lyssnar, desto roligare för oss.
Och också tack för alla fina kommentarer och frågor om podden som vi får hela tiden.
Ja,
det är jättekul. Ni är bäst.
Skriv DMs. Toppenjakt heter vi på Instagram. Eller mejla toppenjakt@gmail.com om ni undrar någonting. Så får ni ta hand om varandra. Jaga... snällt, bra, mycket.
Förståndigt.
Förståndigt. Och var schyssta mot varandra så hörs vi eller någon annan om en vecka.
Puss och kram. Hej då.
Puss och kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.